Ja, först vill jag säga att jag är väldigt glad att få vara här. Jag känner mig riktigt hedrad. Trots många och gamla relationer och kontakter med pingstförsamlingar runt om i världen så är det faktiskt första gången jag formellt får stå och hålla en predikan i en pingstförsamling. Det känns stort. Tack för att jag är inbjuden. Dessa mina minsta. Jag kommer att, som man alltid gör när man försöker ha en reflektion, är det okej att jag flyttar så här? Jag känner att den här flanken här är lite för långt ifrån mig. När man, som alltid när man försöker ha reflektion och tänka någonting, så hämtar man ju det ur sin ryggsäck som man har med sig. För mig i den här stunden, jag vill säga först och främst att de här reflektionerna är inte specifikt riktade till en pingstförsamling. Det här är mina reflektioner kring temat. Jag vill bara understryka det, om ni, så att ni inte tror att jag har tänkt till att nu ska jag prata specifikt till pingstförsamlingen i Lund. Det borde jag kanske göra, men jag känner inte alla. Jag känner Per, jag känner Sam, jag känner Christer och några stycken till. Men det är allt. Mina reflektioner har sitt ursprung ända sedan jag gick i söndagsskolan hos den gamle kavajprästen. Några av er som är i min generation kanske kommer ihåg kavajprästen Gunnar Olén på Grejsvikskapellet i Karlskrona. Jag är från Karlskrona, jag är från stan som man säger där borta med sina diftonger. Och det är jag glad för på ett sätt. Men där, när jag gick i söndagsskolan tills 12 års ålder, så hamnade jag faktiskt, jag skulle kunna säga, det är lite oanligt att säga av en tillfällighet, det är väl Guds ledning givetvis, men hamnade i EFS arbete, där jag hade ingen aning vad EFS stod för. Men som 14-åring, när jag var på väg att konfirmeras i Svenska kyrkan, där mina föräldrar hade satt mig, så hamnade jag hos EFS en första advent. Och då blev jag kvar. Jag skulle nog kunna säga, jag har sagt det flera gånger, att hade det varit för konfirmationstiden i Svenska kyrkan så hade jag nog aldrig satt min fot i kyrkan mer gånger. Men mötet med människorna, mötet med musiken, med också med vår Gud i dessa gudstjänster, det var avgörande för mig. På 60-talet, jag är en gammal man alltså, så på 60-talet när jag var tonåring och hade som 14-15-åring kommit med i EFS, så var vi en grupp som hade ett intresse av alla andra kyrkor. Vi var ju många kristna i Karlskrona. Kyrkorna låg allihopa på den tiden i centrum, och Pingstkyrkan var den som låg närmast. Det var bara ett kvarter ner för backen bara. Och sen hade vi Missionsförbundet som det hette på den tiden innan de flyttade utanför stan, och sen var det, ja, utanför stan, utanför centrum ska man säga. Och sen var det baptister och frälsningsarméer. Och vi ungdomar, vi träffades. Vi var några stycken som tyckte det var oerhört intressant och viktigt att få lära känna varandra. Vad var det som gjorde att vi hade olika kyrkor och tyckte varandra och tyckte olika och firade gudstjänst på så olika sätt och så vidare. Så det var den tiden där grundlades min ekumeniska grundinställning. Och den är djupt rotad och har följt med livet ut. Den stärktes när jag sen efter teologiska studier och hamnade på EFS huvudkontor som då låg i Stockholm på 70-talets mitt, och jobbade med utbildningsfrågor där, så rekryterades jag och familjen till utlandstjänst, till missionen. Och jag skulle vilja säga, man har väl många olika identiteter kanske, men det är någon övergripande jag har. Jag är missionär. Det är jag, och jag skäms inte för det. Det gör man många gånger i Svenska kyrkan idag, för det är någonting som inte är fint. Men jag tycker det är fint att vara missionär. Jag har aldrig jobbat egentligen med något klassiskt, traditionellt missionsarbete. Jag har alltid jobbat i ett nytänkande och sånt där. Men ja, jag tror att jag är missionär i grund och botten. Första uppdraget, det var att bli dialogmissionär. Alltså jag utbildades i kristendom-islamdialog. och det var liksom unikt på den tiden på 70-talet, och jag fick stå, jag och vi var fyra stycken som utbildades, vi fick stå alltid till svars hur man kunde vara missionär i ett muslimland som Sudan där man inte kunde få folk att bli kristna. Och då fick jag för första gången jobba med det här, vad mission egentligen är. Mission kan innehålla momentet omvändelse, men den kan också innehålla ett moment av diakoni. Och det är inte säkert att alla dessa delar alltid är samma sak. Eller framförallt, det är inte samma sak, men det är inte alltid att det går samma. Jag jobbade som flyktingrådgivare bland de 100 000 illegala flyktingar som fanns i huvudstaden Khartoum. Men det fanns ju 1 miljon flyktingar i Sudan på 70-talet. Det var huvudsaken från Eritrea och Etiopien. Men det var andra som fick jobba med det. I Sudan lärde jag mig mycket. Det var min första möte med diakoni, mission och kultur. Jag lärde mig 2 saker som jag vill nämna här bara speciellt. Vilka är dessa mina minsta? Det fick jag klart för mig i första lektionen, ska jag säga förstås. Första lektionen fick jag i Sudan. Jag har fått många lektioner i det sen. Och en annan sak är att jag fick inse och lära mig att ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon. Det blev väldigt tydligt för mig där ute. Alltså den att möta den överväldigande nöden, det gjorde mig fullkomligt stum och handlingsförlamad innan jag fick hjälp av gamla missionärer där ute och kom till insikten. Fokusera på det som du kan och du är kallad till, så kan du göra någonting. Efter Sudan så följde några olika uppdrag utomlands med perioder i Sverige mellanåt. Bland annat så fick jag möjlighet att jobba i Somalia, vilket var ett specifikt missionsuppdrag eftersom det fanns ingen kyrka att samarbeta med. Det fanns en katolsk kyrka, men den var ju inte någon samarbetspartner där. Utan vi samarbetade, som EFS samarbetade med den somaliska regeringen, vilket var speciellt på det. Där blev jag då landansvarig för ett vattenprojekt och hälsovårdsprojekt och flyktingprojekt. Och i fortsättning av det, när inbördeskriget bröt ut, så fick vi flytta verksamheten till Kenya, och då har jag varit där under en period och jobbat gentemot Somalia. Och på de här ställena har jag anglikanska kyrkan varit min och familjens hemförsamling. Det var dit vi sökte och så fanns liksom ingen annan. Och då fick vi lära oss känna en internationell kyrkotradition. Men vi kände oss hemma där. Sen kom vi till Egypten och jag var svenska kyrkans ambassadör i den koptisk-ortodoxa kyrkan under några år, 4 år. Och det var faktiskt den katolska kyrkan, Maronitkyrkan, som är en unierad katolsk kyrka. Det blev lite av vår församlingshemvist där. Därför där var vi välkomna och kunde fira, dela nattvard och ha gudstjänstgemenskap. Men vi samarbetade med anglikanska kyrkan regelbundet under de åren också. Och efter en period i Sverige igen, då var jag rektor på en folkhögskola under några år, så kom jag till Jerusalem och blev direktör på Svenska teologiska institutet. Och där fick jag ju då jobba med den judekristna dialogen. Det var nytt för mig. Jag är ju utbildad och hela mitt missionärsliv har jag ägnat mig åt islamdialogen. Och nu fick jag börja med den judekristna dialogen. Men alltihopa väldigt mycket i den muslimska kontexten givetvis. Varför berättar jag det här? Ja, dels vill jag berätta lite vem jag är. Det är en del av det. Men det är en del också att jag vill tala om att vad jag lärde mig av detta, det var en stor ödmjukhet inför alla dessa olika kyrkotraditioner, trostraditioner, som jag fick lära ända sedan tonårstiden i de ekumeniska mötena. Och genom mötena med andra religioner och kyrkotraditioner ute i världen. Mötet med den andra, vem nu den andra är, men inom citationstecken den andra, den som är okänd för mig, som inte är, hör hemma i mina sammanhang. Inför det mötet försöker jag hålla en djup och stor ödmjukhet när det gäller vad den tror och vad den har med sig. Och det har nog präglat hela mitt liv. Vi har ju fått lära oss i skapelseberättelsen att vi är skapade till Guds avbild. Det är stort om man tänker efter. Och då är det ju så här att varje möte då med den andra citationstecken är ju ett möte med Gud. Och har vi det förhållningssättet med oss när vi möter den andra, var vi än möter ute på stan här, utanför den här församlingen, eller om vi möter den i andra delar av världen, så tror jag att vi har ett bra förhållningssätt och ett rätt förhållningssätt. Att vi ska se Gud i dessa människor som kommer i vår väg. Jag har haft ett lite brokigt liv, får man väl säga, för att vid sidan av de här missionärstjänsterna så har jag också haft lite andra uppdrag här i Sverige. Och ett av dem var när jag kom hem från Sudan på 80-talet. Att jag rekryterade och headhandlades till en helt kommersiell och sekulär verksamhet. Jag drogs in i försäkringsbranschen och rekryterades i försäkringsbolaget Ansvar, som en del av er kanske känner till, som är i min generation och sådär, för nu finns det ju inte det, det har ju gått i grav med försäkring tyvärr. Men det var ett försäkringsbolag för helnyktra och väldigt mycket kyrkans folk som var helnyktra var med där. Jag fick utbildning och både inom företag och liv och pension och allt sånt där. Och fick ett ansvar för sydöstra Sverige att jobba med. Både i Blekinge med kontoret i Karlskrona. Mitt första år när jag var ute så mötte jag ett par kunder som gjorde mig fundersam. Första var en företagare med en stor familj och massor med egendomar, och han skulle försäkra allt. Vi gick igenom, han var redan kund hos oss, vi skulle gå igenom allt. Det var inga problem, företaget, anställda, fastigheter, sommarhus och båt och bilar och allt. Så hade Ansvar utvecklat en förnämlig barn- och ungdomsförsäkring som var ganska täckande för sjukdom och olycksfall, och som gällde för barnens ekonomiska trygghet framöver. Om man fick en livslång skada, då var det kalla handen. Så sa mannen med stöd av sin hustru som satt vid sidan om vid köksbordet att när det gäller barnen, dessa mina minsta, då vi är djupt troende människor, vi är med i den och den församlingen och vi tror att vår Herre Jesus Kristus tar hand om det sina. Så att nej, vi behöver ingen försäkring. Jag blev väldigt obehaglig. Jag hade blivit svarslös och sen så åkte jag därifrån och var lite fundersam och visste inte riktigt. Ja, men jag var ju själv kristen. Och varför skulle jag få det här att gå ihop? Så när jag mötte det en gång till. Det var ingen företagare, men en stor barnfamilj och de hade ganska mycket egendom. Och det var samma sak där. Inga problem med hus och villa och allt vad det var för någonting. Och sånt. Och när det kom till barnen så var det samma stopp. Då ringde jag min kollega i Kristianstad, som jag visste och jag hade lärt känna honom väl och tyckte mycket om David. Han var en god pingstvän från Hässleholms församling. Så ringde jag David. Han är stor och kraftig, han har varit bagare i sitt tidigare liv, men han var en av Ansvars i särklass skickligaste försäkringsmän. Så ringde jag honom och sa, du David, så har du varit med om detta förut? Kan du... Ja då, det har jag varit med om, sa David på sin breda skånska. Ja, men vad säger du till de här människorna? Jag har blivit svarslös. Ja, sa David. Jag brukar säga så här, Mats. Du käre broder, det brukar vara ju en man som svarar för försäkringarna i familjen. Ja, du käre broder, tycker du inte att vår Herre har tillräckligt med bekymmer att ta hand om, än att han också ska ta hand om sånt som du skulle kunna ta hand om här och nu? Och då brukar det lösa sig, sa David. Vilken lektion i teologi jag fick den dagen. Jag var så glad, jag var så nöjd och har haft det med mig, givetvis som ett riktmärke i mitt liv. Det vi människor kan göra ska vi också göra. För annat fall så sviker vi Gud som har gett oss det här uppdraget. Men Gud klarar nog det sveket. Det är han van vid. Svek varje dag. Men vi sviker också den människa som vi har ett ansvar för. Som Gud har skickat i vår väg. Och allra mest om det är våra egna barn givetvis. Men det gäller andra också. Men i allra djupaste fallet så sviker vi oss själva. Och den kallelse som Gud har gett oss alla. Att i första hand vara en människa. Och en god människa. Och ansvarsfull människa. Det sveket. Och det sveket tror jag i slutändan är det svåraste vi kan bearbeta och klara av. Vi får alltid påminna oss om att Gud har inga andra händer än dina och mina, våra händer. Han har inga andra händer att räkna med i Guds rikes arbete på jorden. Så dessa mina minsta, vilka är de? Ja, vad går tanken till? Självklart till de här underbara barnen som var här framme idag. Alla våra barn och barn i allmänhet givetvis. Gud säger ju det att den som inte tar emot ett barn så tar man inte emot mig. Men å andra sidan får vi ändå säga att jag tror att det hade varit ganska meningslöst att ha en hel månads tema och fyra gudstjänsttillfällen med temat dessa mina minsta om det bara hade handlat om att vi skulle definiera dem som barn. Alltså människor upp till 18 år, någonting sånt där. Det är ju en plattityd, det är en självklarhet att säga detta. Det är som att ha en predikan om att himlen skulle vara blå och gräset skulle vara grönt och sånt där. Det är ju samma, det är självklarheten. Självklart är barnen dessa mina minsta. Jag menar, barnen har ju i dagens Sverige i alla fall så har barnen ett 100% människovärde. Men man har inte det i alla andra kulturer. Vi hade det inte en gång i tiden i Sverige heller. Då var de bara en tredjedel värda någonting om de överhuvudtaget var värda någonting. Men det har vi idag. Men de har en begränsad integritet. Och den ska vi så att säga som vuxna människor och samhälle värna om och skydda barnet. När deras integritet är sårbar och sänkt. Och de är därmed riskerar att bli kränkta i denna integritet. Så det är självklart att barnen är tillhör gruppen dessa mina minsta. Men i Sudan fick jag lära mig att det finns fler barn. För när jag kom till Sudan så vet ni som har varit ute i världen att helt plötsligt så har man 15-20 kanske barn springande omkring sig. Smutsiga, trasiga kläder, de ser fullkomligt eländiga ut. Men de springer där med energi och framsträckta händer och ropar på bakshish alltså, eller pengar och vad de nu och vilket språk man använder. Och det gjorde de i Sudan för mig också. Jag visste inte, jag var överväldigad, hur ska jag göra med alla dessa barn som bara jag än går i Khartoum så hade jag dem efter mig. Tills jag kom ut i flyktingområdena. Och jag säger flyktingområden för det var illegala bosättningar i runt omkring Khartoum centrum. De hade inte rätt att bo där, men de bodde där 100 000. Då kom jag ut i de här förfärliga boendeformerna. Liknade det som våra EU-migranter och romer här har i Lund. Det var under en presenning eller bakom ett tygskynke eller kanske i bästa fall ett litet plåttak som skydde dem. Där i mörkret och där i mörkrets skugga så såg jag föräldrar, utmärglade och sjuka, oförmögna att kunna föda sina egna barn. Därför att barnen satt och var helt apatiska i skuggan. De var inte med och lekte bland de andra barnen och spelade fotboll som vi hade sett på vända liten öppen plats när vi hade gått i de här områdena. Och de var inte bland de barnen som sprang och tiggde var jag än var i Khartoum och även i flyktingområdena. De satt där för de kom ingenstans. Och jag lärde mig att i de flesta fall så är dessa mina minsta. Är inte bara barn utan det är lika mycket vuxna och gamla. Men det som är typiskt för oftast dessa mina minsta. Det är att de är osynliga. Det är att de är osynliga. Det är alltså en tankeställare till oss kanske att det inte alltid de som står på kyrkporten och knacka på och säger: du, jag är utblottad, jag behöver hjälp, kan ni hjälpa mig? Det är inte alltid så att det är de som är de mest utsatta. Och min erfarenhet här i Lund är väldigt ofta att den mest utsatta gruppen, dessa mina minsta, de kommer inte alltid till diakonicentralen. I alla fall kommer det bara några stycken av dem till diakonicentralen. De flesta sitter i något hem någonstans och vågar sig inte ut, för de skäms över sin livssituation. På samma sätt som dessa. Och det här är lite av det osynligas teologi som jag skulle vilja slå ett slag för och som jag ibland försöker göra. Och detta, det osynligas teologi som jag har pratat om tidigare, det är innan vi har sett alla våra EU-migranter, som är egentligen en relativt sen erfarenhet. Och där finns en skillnad, får vi säga, på ett sätt. Samtidigt som jag känner igen det från missionen också och genom flyktingarbete. Det är trots allt de starkaste människorna från Rumänien, Tjeckien, Slovakien, var de än kommer från Balkan, som sitter här ute och tigger. De tillhör självklart utifrån vårt perspektiv dessa mina minsta. Men de är inte de allra minsta. Därför de allra minsta sitter kvar i Rumänien och är oförmögna att ta sig hit. Eller är kvar i Slovakien, i Tjeckien och är oförmögna att komma hit. Jag vill bara att vi ska ha det i åtanke. Därför att det är likadant med flyktingströmmar. Att det är inte alltid de mest utsatta som lyckas ta sig till Sverige. Eller Europa, eller Amerika, eller vad de tar sig till. De allra minsta, utifrån det här perspektivet, de blir kvar. Vi ska bara ha det i åtanke. Och jag tänker på det, vi pratar om det på diakonicentralen också, att vi vet att det finns de som har det värre till och med än de som kommer till oss på diakonin. På diakonin har vi ändå försökt hitta diakonicentralen. Det är ett kärt barn av många namn, som ni vet. Så diakonin är ett sånt där allmän namn för diakonicentralen. Ugglan, som en del av er kanske vet, ligger bort vid Rådbygatan och har legat där i, ja, de har väl letat i 113 år nu, för det byggdes 2001. Men i den funktionen är den över 40 år gammal verksamhet. Och där försöker vi skapa en öppen atmosfär för alla. Vi frågar inte efter ursprung, vilken position du har eller har haft. Vi försöker möta människan just där den befinner sig i denna stund. Och då är alla lika i det fallet och behandlas på samma sätt. Sen om man kommer från Rumänien eller man kommer från Tjotaheiti, det har ingen betydelse. Eller man är från skriven i Lund och en etablerad samhällsmedborgare. Det har ingen betydelse. Det gäller att se dessa människor. Tiden går. Jag kan bara påminna lite om att i Mumindalen och Muminfamiljen finns det en berättelse om Totiki som knuffade det. Pappan var i sjön och lilla Nina väl, hette hon väl, eller Ninni, det var så länge sedan jag läste det, men jag slog mig alltså, som hade bjällran om halsen för hon var osynlig, så man skulle ju veta var hon var, så att det var bara klockan som hörde. Men när alla började skratta och hon blev en del av det sociala sammanhanget, och då blev hon också synlig, helt plötsligt började hela hennes ansikte och kropp synliggöras. Och det är det handlar om. När människor blir sedda, intagna i ett socialt sammanhang, då blir man någon helt plötsligt. Och det här är det osynligaste teologi. Det har formulerats av en biskop emeritus, alltså en biskop som har lämnat sin tjänst. Och det här är faktiskt Lennart Koskinen, som var biskop i Visby. Han har skrivit, jag läste som ett citat från honom, så jag hoppas att det stämde. Han har sagt det här, det är väldigt kloka ord. Kyrkan har ett uppdrag att göra det som är osynligt synligt. Och sen kommer det också en viktig bit. Och visa på heligheten i det vi tror är världsligt. Nu har jag pratat om att vårt uppdrag är att göra det osynliga synligt. Nu tar jag fasta på hans andra del. Att peka på heligheten i det vi tror är världsligt. För det här kan lätt förleda oss ibland i vårt sätt att tänka och fungera. Därför att när jag pratar om kyrkan, då är det inte svenska kyrkan. Då är det den världsvida kyrkan där den här församlingen är en del av. Och där alla andra församlingar är en del av. Den globala kristenheten skulle vi säga. Den kallar jag för kyrkan. Pratar jag om svenska kyrkan och samma, då säger jag svenska kyrkan. Bara så att ni förstår vad jag pratar om. Men svenska kyrkan är en del av den. Och vi har varit lika dåliga kålsupare som en del andra. Framförallt de etablerade stora kyrkoförsamlingar familjen har varit. I århundraden har kyrkan varit jätteduktig på att påskina att det är här i kyrkorummet som vi har det heligaste. Och sen där utanför dörren, utanför kyrkporten, där har vi världen och där har vi det världsliga. Jag var för några år sedan med mina kyrkoherdekollegor i pastoratet. Var jag i Birmingham på Selhurst Colleges. Och det var ju där jag var och studerade en gång på 70-talet. Kristendom och islamdialogen under ledning av faktiskt professor David Kerr, som till min stora glädje kom till Lund och vi kunde få fortsätta samarbetet. Bland annat då jobbade jag ju på STI i Jerusalem. Det var ett kärt och roligt återseende, trots att vi ändå haft kontakt under alla år. Tyvärr så vet ni ju att han avled alldeles för ung och bara efter några år här i Lund. Men jag återvände till Fälliåk för några år sedan med mina kyrkoherdekollegor och besökte bland annat ett college. Och vi firade gudstjänst i den kyrkan. Ni vet, en anglikansk kyrka som är så jättemysig, ser ut som en upp- och nervänd båt ungefär. Träkonstruktion, fint. Efter gudstjänsten, som var fantastiskt fin, så gick vi ut ur kyrkan. Och precis när jag gick ut ur kyrkan så tittade jag upp över kyrkporten i vapenhuset. Och såg en liten skylt. Och så började jag skratta för mig själv lite sådär. Och så tänkte jag, ja, vaktmästaren, han hittade väl en spik där som han hängde upp skylten på. Den skulle ju hängt på andra väggen. På vägen in till kyrkan. För vad stod det på skylten? Det stod, beware, you are now entering a holy place. Och det är alltså precis på engelska samma sak som vi hittar runt om. Inte minst i våra gamla svenskkyrkliga landsortsförsamlingar och så där det står vänligen, var snäll och respektera att du inträder i ett heligt rum. Eller, tystnad, var vänlig, du inträder i ett heligt rum. Har ni sett de skyltarna? Det har ni gjort, ni nickar här. Ja. När jag kom utanför kyrkan så slog det mig. Nej, det här var så medvetet gjort. Det var inte en fel spik han hade hängt den på. Och det var inte fel väg. Det var precis rätt väg. Därför det är nämligen så här. Att i våra kyrkorum. Där har vi tur. Om vi hittar Gud. Men det enda säkraste stället på denna jord som vi vet att Gud finns. Det är alltid utanför kyrkorum. Det här kanske känns väldigt märkligt. Men vi vet att det finns kyrkorum där Gud aldrig har blivit välkomnad in. Och där Jesus aldrig har fått tillträde. Men man hävdar ändå att det är ett kyrkorum. Så i bästa världen, här är jag övertygad att Gud finns. Jag känner det. Men det är inte det handlar om. Det är inte det här kyrkorummet jag pratar om. Men vi ska tänka på detta. Att det är det säkraste, 100% säkraste stället där Gud finns. Det är alltid utanför vårt kyrkorum. Sen kan har vi tur så finns han här också. Inne i våra kyrkor. Det är där ute nämligen som vi har vår kallelse. Som kristna. Jag har känt ibland lite när vi inom svenska kyrkan pratat om vår nya kyrkoordning. Då har vi skapat alltså fyra pelare. För att nu jämföra med kanske några andra religioner. Men fyra ben skulle man kunna säga som det handlar om också. Det fundamentet som vår kyrka står på. Det är gudstjänsten, det är undervisningen, det är diakoni och det är mission. Och jag som missionär är ju jätteglad att missionen fick en speciell plats. Samtidigt som jag har insett i efterhand att både mission och diakoni är fel. Det är inga verksamhetsområden. Diakoni och mission ska genomsyra allt. Gudstjänster, undervisning, allt ska den genomsyras av diakoni. Men nu fick vi det så. Men ett av de här benen är då vi pratar väldigt ofta i Svenska kyrkan om att gudstjänsten är det viktigaste. Gör vi. Och så tappar vi bort. Ja, sen kan vi ha. Jag vet när man gjorde församlingsinstruktioner i församlingar som jag varit i, där man inte ens har fått med missionen. Och diakonin blev en liten rad där som diakonissan sysslade med. Men gudstjänst och undervisning var det. Och det är det. För den troende församlingen, troende gruppen människor är detta källan. De frågar, när man möter människor som inte är kyrkans folk på olika sätt då, och det är alltså hemma i diakoni, vad är det för någonting, säger man. Och då brukar det vara så enkelt för mig bara säga, det är kyrkans sociala arbete. Det är en väldigt enkel beskriva diakoni, va? Men var det någonting jag tog med mig? Jag tog med mig mycket från Egypten. Men var det någonting jag tog med mig från den koptisk-ortodoxa kyrkan, så var det just detta. Att diakonin utgår alltid ifrån altaret. Och då ska ni tänka att jag är en ortodox kyrka där altaret alltid är centrum. Och det är liksom allra. Så i det här fallet skulle det vara dopfunten. Församlingens mitt ska diakonin utgå ifrån. För att vara anpassad till det här kyrkorummet. Och det är det viktigaste. För annars är det, kunde vi lika, annars gör vi ett sånt arbete som socialförvaltningen gör. Och då ska vi inte riktigt syssla med det. Det som skiljer diakoni från socialförvaltningens arbete, det är att källan är här. Därför är gudstjänst, undervisning, det är jätteviktigt. Men det får inte stanna här. Och det har funnits en tendens under 1900-talet, senare halva i alla fall. Jag tycker det verkar vara andra vindar, men det finns lite olika håll i världen, i den internationella kyrkan i alla fall. Så har det funnits en tendens till att vi har fastnat i gudstjänstrummet och vi har gått med på upplevelse. Att det är viktigt att vi ska känna Gud och lära känna Gud. Men sen gick vi aldrig ut och delade den där känslan riktigt. Det tycker jag känns viktigt. Och det är nämligen så att talet om evangelium är en dårskap. Det har vi fått lära oss ju. Och det är det. Men om det bara blir ord, ja, då är dårskapen fullkomligt total. Men blir det en handling, då blir den någorlunda begriplig. Det får vi tänka oss. Alltså är diakoni, det är evangelium. Diakoni är evangelium. Det är det inkarnerade evangeliet, det inkarnerade ordet. Och jag tvivlar på om det finns ett evangelium utan handling. Jag är lite tveksam om detta. Hur är det med tiden? Klockan är 12. Får jag ta ett par minuter till? Jag ser när några börjar törna in här. Då har jag förstått vinkeln. Vi tycker alla väl att fattigdom är hemskt. Gör vi inte det? Ja. Men tycker vi alla att det är fel med fattigdom? För det är en väldig skillnad nämligen på att tycka att det är hemskt och tycka att det är fel. För är det hemskt så är det bara att konstatera, ja visst, det är som katastrofer och tsunami och sånt där, det är ingenting att göra åt. Men tycker vi det är fel, då är det någonting som vi ska åtgärda. Och där känner jag att det är lite svårt ibland att nå fram med det här budskapet. Därför att då helt plötsligt börjar folk skruva på sig och känna nu pratar han politik. Och det där är inte riktigt bra. Därför hur förändrar vi fattigdomen? Fattigdom är inget naturfenomen. Vi ska kunna ha nolltolerans på fattigdom på samma sätt som vi ska ha nolltolerans på hemlöshet. Alltså det är inget naturfenomen i vår Lunda kommun att vi har hemlösa. Det ska vi kunna få bort. Det ska vara nolltolerans på det. Vi ska på samma sätt kunna ha samma attityd till fattigdom. Vi ska ha nolltolerans. I ett värdigt svenskt demokratiskt samhälle så ska vi ha nolltolerans på det. Och då menar jag, då är det uppfordrande lite för oss att vi måste ju angripa problemet. De hällde Kamara, är hans namn bekant för någon eller några? Han var i alla fall en oerhört fantastisk katolsk biskop i Rio de Janeiro, och Recife blev han sen ärkebiskop innan han dog 1999. Men under från 64 då han blev biskop tills han slutade sina dagar 90, så var han en ikon för bland annat befrielseteologin i Sydamerika. Ni vet, katolska kyrkan drabbades av denna befrielseteologi på 60-talet och andra Vatikankonciliet, och allt detta påverkade den och öppnade upp möjligheter. Men sen kom det i slutet på 90-talet nya påvar som la locket på, rensade ut alla de här radikala biskoparna i Sydamerika, och nu är vi, om inte tillbaka till ruta noll, så är vi i alla fall tillbaka ganska långt. De hällde Kamara, han hade en konservativ politisk hållning när han tillträdde. Men han upptäckte de fattiga situationen, såg de fattiga situationen. Och han är ju den som har skrivit den här, det fattigas eukaristi, alltså det fattigas mässa har han ju skrivit här, det som har firats runt om i världen. Där de fattiga har fått bli centrum. Han har sagt, han sa en gång, om jag ger den fattige en bit bröd, då kallar de mig för en ängel. Men om jag frågar varför den fattige är fattig, då kallar de mig för kommunist. Det är tänkvärt det där. Att det är så känsligt att vi liksom avfärdar frågan hela tiden. Varför finns det fattigdom? Varför finns det hemlöshet? För lika väl som det är politiska beslut som ska till, som har kommit till för att skapa fattigdom, hemlöshet och allting annat, så är det också politiska beslut som kan komma till för att vi ska komma till rätta med dem. Och då måste vi se till att de politiska besluten fattas. Vi får inte medverka till att fattigdomen ökar. Och det har den tyvärr gjort. Statistiska centralbyrån har visat att de sista 10 åren så har fattigdomen ökat i Sverige. Och det tycker jag är ett underbetyg åt svenska välfärds-Sverige. Jag kommer till sista punkten här. Det handlar om diakoni. Jag har inte pratat så mycket om EU-medborgare, det har ni märkt. Jag tänkte att det kanske var därför jag skulle komma hit och så. Men jag tänkte att nej, det är ingen skillnad på hur vi jobbar med EU-medborgare än vi jobbar med alla andra människor. Det är ändå så att EU-medborgare är 3 år gammal erfarenhet från oss. Lite 3-3,5 år är det sedan vi fick den första till diakonicentralen. Men det diakonala utmaningen, människor, dessa mina minsta, det är inte bara EU-medborgare som jag har sagt. De kommer vi alltid mer eller mindre att ha framför oss. Så jag har pratat mer ut en allmän hållning. Diakonin brukar jag prata om 4 irrvägar. 4 risker som man kan gå vilse när man går in i det diakonala arbetet. Den första är, och den kanske är lite kontroversiell i olika sammanhang, men kanske i pingstförsamling, jag vet inte. Ni får rätta mig. Diakonin får aldrig ha några biavsikter. Diakonin får aldrig ha några biavsikter. Alltså man får inte i diakonins namn tänka omvändelse så. Att det ska leda till. Då är det inte diakoni. Då är det möjligtvis mission. Men det är definitivt evangelisation. Och jag menar, för mig är det väldigt viktigt att ha den rågången fri. Man kan mycket väl syssla med att stå i ett soppkök och ha en tanke av att vi ska möta människor, få dem till församling och få dem att möta Kristus. Bra. Men vi ska kalla rätt sak för rätt sak. Det är inte diakoni. Diakonin har inga biavsikter. Det är viktigt för den rena diakonala verksamheten jag står i. Sen har jag varit i missionen och jag har varit i evangelisationssammanhang där jag har haft tydliga uppdrag och fokus på något annat. Men i diakonin får man inte ha det. Det andra som jag vill lyfta fram som är en fara också, det är att diakonin har en tendens till att bli gränslös. Det är så mycket. Det överväldigar oss alla behoven. Och vi vill hit och vi vill dit och vi vill hjälpa alla människor till höger och vänster. Den gränslösheten är farlig. Diakonin ska inte vara gränslös, den ska vara gränsöverskridande. Och det är en himmelsvid skillnad mellan dessa två begrepp som låter ganska lika. Gränsöverskridande kan man bara vara om man har gränser satta. Annars kan man inte vara det. Vi måste alltså begränsa vår. Det här är vårt mandat och vårt område. Sen kan man, ska man kunna gå över gränserna. Men då ska man alltid motivera det. Varje gång. Man kan inte bara famla. För då drunknar vi. Och då blir det ingenting av det i slutändan. Det är många diakonala projekt som har gått i stå eller gått i botten på grund av att man har varit gränslös. Det tredje, det är också någonting som är farligt. Jag ser tendenser ibland nu när vi har med EU-migrant att göra, men det har funnits, finns i alla områden. Det är att diakonin kan ibland ha en tendens till att skapa behov och inte bara möta de som finns. Och det är vår iver i att vilja så mycket. Och så tänker vi inte på att det egentligen mina behov som vi tillgodoser och inte den möter. Det var inte länge sedan jag satt och hade gjort samma misstag. Föll i den här fällan. Visst, nu gjorde jag om det där misstaget igen. En mamma som kom till mig och hade behov och sånt där. Och jag ville mer än vad hon ville. Så det var hon som fick sätta gränsen. Men jag ville inte det. Det här ville jag ha hjälp med. Visst. Ja, det var en ny påminnelse. Faran av att vi skapar behov. Och det här, om jag bara kan knyta an till härbärget med EU-migranterna, så finns det tendenser till att vi kanske tror att alla EU-migranter här har ett behov av att vilja ha en säng att sova i. De är inte här för att få en säng att sova. En del, många skulle jag till och med säga, av våra EU-migranter som sitter och tigger på gatorna i antingen rent tiggeri eller spelar, de är här fullt medvetna om vad de går in i. Och de har inte mycket bättre boende hemma än vad de har här. De bor i underpresenningar, i skjul. Men det är här de kan tjäna lite mer pengar åt sin familj. Som bor i samma eländiga boende i Rumänien. Och då finns det vår egen ångest över att, precis som i hemlöshetsarbetet, Per, vi har ju jobbat mycket med det. I samma situation som i hemlöshetsarbetet, att vår egen ångest över att vara hemlös och bo i en trappuppgång eller i en fönstersmyg eller under en buske i stadsparken, den ångesten skapar ibland behov. Det fjärde, det är att det finns en stor risk i diakonin att den lockar fram och förstärker våra narcissistiska drag. Och narcissistiska dragen, det är som vi alla mer eller mindre bär på. En del visar det aldrig och en del är det väldigt tydligt att man har. Och jag tror på något sätt som är dyslexin att det är, vi är alla bärare mer eller mindre av det på något sätt. Va? Det är att man gärna vill synas, få lite uppmärksamhet och så. Och då missar man egentligen det djupaste målet i det. Därför att då får man ett annat fokus på varför man gör det. Och det är faran. Jag märkte både hos mig själv men i kollegor och runt under mina över 40 år i diakonaltjänst ute och hemma. Att det finns tendens att locka fram detta. Så vi ska vara uppmärksamma på det. Bland oss själva. Men hos våra vänner. Diakonala medarbetare. Nu ska jag avsluta genom att peka på en sak som jag tycker är viktig. Har jag möjlighet för avslutning? Nej, det är på gränsen nu, va? Om jag står här ensam när jag avslutar så har jag förstått att jag har pratat för länge. Eller? Den barmhärtige samarien. Eller samariten som man fick lära sig i söndagsskolan. Den känner ni alla till. Så jag fick erbjudandet att bibeltexten skulle upp på tavlan. Men det här är också något välbekant. Jag behöver inte läsa den, ni kan det. Mannen som gick från Jerusalem till Jeriko blev nästan ihjälslagen av rövare och rånade på vad han hade. Och så kommer det tre personer. Den första var en präst. Känner mig hedrad. Kommer gående, och vad gör prästen? Ett stort steg över och går vidare. Efter prästen kommer en levit, står det väl i min bibel, och tempeltjänare. Det är väl det närmaste diakon man kan komma, va? Vad gjorde den? Ett stort steg över och så gick. Och den tredje var en samarier som var parias för den stackars mannen som låg slagen, och de var parias för varandra på olika sätt. Det var liksom en avgrund mellan dessa människor. Och jag vet, det är ju det Jesus vill lyfta fram bland annat. Detta, givetvis. Att det är inte bara våra bröd och syster i församlingen vi ska hjälpa, eller de som kommer i vår väg som vi känner och som vi tycker är trevliga. Vi ska ju älska dina fiender, säger till och med Jesus. Så det är en bit av det hela. Men för mig så har jag har tänkt mycket på det här. Men är det bara detta att vi ska hjälpa den som är slagen som är budskapet i den här berättelsen? Varför har han de två andra figurerna med i berättelsen? Alltså berättelsen är ju lika värdig om han hade berättat den här historien och sen utelämnat de andra två som sagt att det hade kommit en samarie och hämtat. Men då hade han ju fått poängen där. Vi ska hjälpa den som är slagen och dessutom den som vi inte har någon relation till utan är helt avskild. Men varför hade han med de andra två figurerna? För mig är det så att det är, som jag tycker, ett av de viktigaste budskapen i detta. Och som jag vill avsluta med. Det är att kyrkan har i de snart 2000 år vi har funnits, och i synnerhet de sista 1500 åren av dessa, varit jätteduktiga på att lista en syndakatalog på vad man inte får göra. Och så har vi hotat med helvete och allting annat om man gör det. Och vi ska kräva förlåtelse och avbön och hela bikt och allt vad det är för någonting. Och den här syndakatalogen, den blir bara längre och längre, tycker jag, många gånger. Men det kan jag nog säga er, och det säger jag till mig själv, att när vi står där inför vår Herre en dag, då är det inte det vi har gjort, inte ens ett mord, som kommer att ligga oss mest till last, utan det är allt det vi har underlåtit att göra. Alla dessa slagna män på Jerikovägen som vi har klivit över, inte bildligt eller formellt utan bara bildligt, alltså när vi har blundat och gått förbi, när vi inte har gjort det vi har kunnat göra. Det är för mig det viktigaste budskapet med den barmhärtige samarien. Så Gud välsigne oss alla och er i den här församlingen i ett fantastiskt arbete i Guds rike. Och jag är så glad att höra att ni är en växande, levande församling. Det gläder mig verkligen, speciellt här i Lund, där jag kan känna att det finns krympande tankar mer i min egen kyrkotradition. Tack för att jag fick vara här och dela dessa tankar med er. Och för att ni har stått ut med det här så länge. Tack.